Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Henrik Möller.
Ja.
Välkommen till min lägenhet.
Tack så mycket. Trevligt. Jättefin lägenhet. Jag har inte varit här förut.
Nej, du har varit med i den här podden ett antal gånger. Men vi har ofta spelat in när jag varit i Malmö. Någon gång hemma hos min morsa. Någon gång på en kyrkogård, på en bänk.
Och någon gång var vi på något sunkigt ställe där mitt. Ungefär vid det här hemlösas boende, något högtoleransboende, vid sunkika på Möllan. Lånar du någon grej?
Jag kan väl låna min brorsas lägenhet eller någonting?
Nej, det här var någon sån poddstudie eller det var någonting. Det var,
det kanske det var, ja. Men du är känd som nollbudgetfilmare.
Just det.
Och du håller på med lite allt möjligt inom kultur och nöje. Lite på samma sätt som jag gör.
Ja.
Du har skrivit böcker, tecknat, ja. Filmat, poddat med mera.
Ja, och till och med kört lite stand-up också.
Just det.
En väldigt kort gig, och sorglig historia. 4 gig tror jag det var. Väldigt små. Det största var på mejeriet då.
Men det är ganska stort.
Det var rätt stort. Det var avslutningen på det hela. Det var Lena Frisk och några andra. Så att det var en bra avslutning.
Ja. Men 4 gig, då har du inte riktigt gett en ärlig chans.
Nej, det kan man säga. Jag upptäckte det. Jag tror jag körde något gig och sen dagen efter gjorde den här Anton Magnussons avsnitt 100 av hans podd.
Ja, ja.
Och då hade jag jobbat ganska långa pass och så hade jag bara ätit flottig pizza, rökt massa cigg och druckit öl så att jag fick någon form av magkatarr på jobb där. Ja. Så jag fick åka till akuten. Oj. Och så kände jag att nej, men fan, alltså, det här är för stressigt för mig i den här höga åldern. Så att jag kände att nej, jag fixar inte det.
Jag vad vet är inte magkatarr egentligen?
Ja, men det är väl när magen inte pallar längre, när man har ätit för dåligt och stressat.
Ja.
Så att jag kände att nej, men det här är nog ingenting för mig. Och min humor passar bättre när jag i lugn och ro kan sitta hemma och skriva och göra en liten film. Inte leverera på cues. Det är ju en helt annan grej att göra stand-up.
Jo, absolut.
Och man måste spela mot publiken, vara beredd att ändra grejer och sånt där. En sak ska leda till en annan. Liksom, ungefär som en skådespelare på scen.
Det är ganska likt det.
Ja. Mm.
Nej, om man inte vill göra det ska man inte fortsätta. Men 4 gig känner jag är, om man nu är sugen på det, så är det lite för kort tid för att utvärdera ens.
Ja. Jag tror att jag var mer nyfiken på hur det var att göra det.
Jag hade också en väldigt seg startsträcka. Jag tror det var först gig 7 som började kännas okej.
Okej, ja. Ser man. Men jag har alla bandade hemma så att det ska jag lyssna igenom. Det gör en utvärdering någon gång i framtiden. Det är lite för mycket ångest kopplat till det nu för jag ska lyssna igenom.
Ja, det blir ju fler gig man gör desto mindre ångest blir det. Då blir också alla dåliga gig bara en droppe i havet.
Exakt, det är jättebra. Jag tror jag skickade faktiskt mitt första gig till dig och lyssnade på det allra första jag gjorde. Det var ju inte jättebra, men det var så 15 minuter eller någonting sånt.
Ja, Jag minns knappt. Alltså jag minns att jag har hört. Jag
det var på Sir Tobis i Malmö. Mm. Sir Tobis tyckte det var roligt att driva med det. För på 90-talet var det ett sånt nazi-skinhang. Och det kanske inte ägarna är jätteglada för att man drar upp. Men det var det det var. Så att det var tvungen att dra upp det. Och hur illa det luktade. Och de satt där och heilade den heilsvetten. Liksom. Satt och svinade. Man tänker ju Sir Tobis, det låter lite Robin Hood, lite så här,
brittiskt, gammalt, ridderligt.
Att folk ska komma dit i sina trikåer och sitta där och vara adliga. Men istället så satt det ett annan typ av klientel.
Ja. Har du varit på Southside Cavern här i Stockholm? Nej. I Zinkensdamm. Jag bara kommer att tänka på den när jag hade releasefesten för min skämteckningsbok Nybuskis. Mm. Den hade jag där. Men då hade vi liksom abonnerat källaren för den releasefesten. Men på ovanvåningen så var det vanligt folk. Liksom folk som bara drack öl och festade uppe. Mm. Men så var det någon som hade letat sig ner där liksom och köpt Nybuskis. Mm. Men sen kom han ner. Så gick han upp och läste lite innan. Så kom han ner och var jätteupprörd. Och höll upp boken och sa: "Det här är bara ren nazism."
Okej.
Och sen och jag vet inte, jag orkar väl inte riktigt ta debatten med honom då om humor och så vidare. Så jag sa ja någonting, och sen så gick han upp och drack några öl till. Sen kom han ner och ville ha boken signerad.
Det var intressant. Ja, det var faktiskt velat ha en diskussion där hur han tänkte. Men jag måste bara fråga, vet du, hur gör man en sån bokrelease, alltså för en serie? Läser du högt ur albumet, eller är det bara kommer dit och lägger upp dem på ett bord? Och så får...
där jag kommer upp, lägger upp dem på ett bord, kanske signerar och ritar en teckning åt dem som vill ha det. Mm. Och sen så är det väl bara att man dricker öl och då var det liksom bara spelade musik. Jag tror till och med vi dansade på den tiden.
Yeah.
Alltså typ till lite när vi var fulla.
Ja, det lät ju roligt.
Yeah.
För jag tänker när jag bokrelease, då är det att man läser ett stycke eller två i boken så här liksom. Men det kanske man inte kan göra på samma sätt seriealbum.
Nej, jag har gjort det någon gång. Alltså jag kommer ihåg, jag tror det var Död kompis eller något sånt. Jag blev inbjuden till någon sån här litteraturafton och skulle läsa högt ur den. Och då fick man beskriva så här. Och här sitter jag på en stol och tänker. Ja.
Liksom. Hur kändes det?
Det kändes inte så jättebra. Det var, jag tror säkert, det var nog ungefär lika underhållande som de andra som läste högt.
Mm.
Men... jag kände inte att det var toppunderhållningen då.
Mm.
Men du hade releasefest för din senaste bok igår.
Ja, på Larry's Corner. Det gick riktigt bra. Jag tror att de hade skickat upp Vertigo då, som är min förläggare. De hade skickat upp 30 böcker. Det var 25 eller 30 böcker. Allt sålde slut, så det var jättebra.
Ja, det är svinbra. Jag kunde tyvärr inte komma. Jag hade sista inspelningsdagen på min långfilm.
Ja.
Så ni som undrar hur det går med långfilmen, så har jag nu filmat klart allting.
Ja, och den är tänkt att den ska bli cirka 90 minuter eller någonting sånt.
Så är det.
Ja, men härligt. Det här klassiska 80-talsformatet. Allting skulle vara mellan 80 och 90 minuter.
Ja.
En bra längd.
Ja, det är det verkligen.
Ja, men vad kul. Jag ser fram emot att se den. Mm. Kanske så kommer jag vara med i den också. Just det,
du kommer vara med i den. Mm. Du har en kort, kort roll, kan man säga. Eller, säger man, liten roll, fast ändå en replik.
Ja. Inga spoilers, vi får se vad det blir. Vi höll på rätt länge där att testa lite olika varianter, så du har en del att välja mellan.
Ja, just det. Vi filmade i somras utanför någon Bagdad falafel i Malmö.
Mm. Ja.
Ja, det var kul.
Ja, absolut. Det var superkul. Mm. Du, på tal om... nu får jag passa på att outa detta här. Jag var ju på Armand Reinsons Håll käften ung jävel föreställning stand-up, alltså i Malmö.
Jag var på den i Stockholm.
Den var skitbra.
Mm.
Det var en jävligt dräggig publik som handlade på första raden, där jag också satt. Jag vet inte vad Armand tyckte, men att Petrina som körde för var ett sur på dem. Det var två riktigt dräggiga figurer som var fulla, och en var så full så han somnade sittande på första bänk. Jag fick skälla ut publiken lite. Jag kände aning att hon kanske trodde att det var mina vänner. Jag sa, ni på första raden, fan skärpa er, ni får förbättra er liksom, till huvudnumret kom. Sånt här. Dissa dem lite.
Men Ja, det var en jävligt rolig föreställning. Jag värmde upp inför publiken. Jag tror kanske Stockholmspubliken var nog kanske lite mer städad än Malmöpubliken.
Ja.
Men man märker liksom i de här, i poddvärlden så finns det olika nivåer av dräggighet liksom. Mm. Om jag tänker så här, minst dräggiga fans kanske så här snedtänkt har.
Mm.
Och sen liksom arkivsamtal. Inte speciellt dräggiga, men ändå kanske lite mer drägg än arkivsamtal.
Yeah.
Och sen kommer så här, specialisterna podcast. Yeah. Där börjar riktiga svin dyka upp liksom. Och sen kommer det så här, nu då dubbeltrubbel podcast med Anton och där är de lite värre liksom. Och sen kanske det, Music Yearnings podcast. Där är liksom Scum of the Earth samlas.
Låter skitbra.
Ja.
För Kim var ju där också som då Arman har matat grisen med.
Just det, hyper, rapparen.
Ja, precis. Känns som. Ja, men, och där var några av dem som satt på första rad och försökte vara roliga och vet, och dra lite egna vitsar liksom under och kommentera och sånt där. Det var några som hängde efter dem. Kim var så jävla förbannad, minns jag efteråt, eller om det var Arma, jag minns inte. Och dryga jävlar som skulle snacka med massa helt ovidkommande och ville inte gå därifrån och så där. Det är så efterhängsna konstiga människor.
Jordens avskum.
Ja, verkligen.
Ja, Andrea, vi var i Vietnam nyligen. Och då var det liksom i Saigon där, eller Ho Chi Minh-staden som heter nutiden, så var det en sån bar på liksom turistgatan som drevs av någon som pratade engelska, antar jag. Men där samlades verkligen så här, Andrea ville gå dit hela tiden för det var liksom jordens avskum som var där. Det var liksom någon prostituerad heroinist med sin bebis och någon liksom nassegubbe från England. Och, alltså det var rätt roligt att prata med dem, för det var verkligen så att de hade verkligen samlats där. De flesta kände som att de hade flytt från någonting, liksom. Me too eller olika grejer. Och så samlades de på den här baren.
Alltså jag går inte ofta till bryggerihuset. Det var där som Arman hade den här showen ju. Där var, alltså man kan tycka att det är rätt fräscht folk där. Men sen när vi satt där, jag och min arbetskamrat, så kom det fram jättemycket konstiga människor. På slutet, precis när vi skulle gå, så kom det fram en kvinna. Hon verkar som hon ville ragga i början och sånt där. Bara jättedåliga repliker. Jag tror ni två jobbar inom tech. Bara så, nej. Och sen lite senare så hade min kompis på sig en t-shirt där står IF Metall knullar Elon Musk. Och då blev det, skitbra! Det här är liksom ett tecken och sånt där. Ni måste träffa min man. Ni måste googla min man. Jag har inte min telefon. Så han bara sådär, nej, ta min telefon. Så googla min man. Bara ska skriva in din man i Google. Liksom, bild. Efter ett tag så googlade hon. Och så var det att han jobbade fackligt på något sätt. Och så skulle det vara någon connection.
Okej, men det känns som en konstig raggningsreplik då, att man ska googla hennes man.
Ja, jag vet. Det kom ju efter ett tag. Från början var det lite så raggigt, sen efter ett tag så var det hennes man med. Polar sa, fan, det är en jävla cuckolding på gång där. Alltså, det är konstigt. Hon sa att hon var 37 eller någonting sånt, men sen så visade hon en bild på sin man. Han ser ut som han var 23, så då, jag vet inte.
Det kanske konstigt situation. Sig var en så här dag att hon skulle...
cuckolda.
Ja, men också kanske så här... visa så här att hon kunde få väldigt unga, snygga män. Jag vet inte om han var snygg, men, men sådär. Så då skulle ni tänka, okej, det är den här ligan hon spelar i. Då kanske det är någonting för mig.
Det är möjligt. Eller tvärtom kanske. Att hon vill liksom visa att jag tänder egentligen inte på unga män. Jag vill ha liksom folk närmare min egen ålder. Att hon berättar det för honom sen. Nej, träffa två trevliga karlar.
Det kan också bara vara att hon var full och kontaktsökande och kanske inte raggade alls.
Jag tror hon hade någon autism och någon sinnessjukdom, för sen så började hon prata. Jag vet inte vad hon började prata om. Vi kom in på det här, så här nämnde jag, men SD, de har ju väldigt bra djurrättspolitik. Och
sa
sånt
hon
där. Ja, precis. Det jag har hört förut, så jag trodde tyvärr att det kan vara sant. Att de
ser hon
köra
vissa invandrargrupper som djur då?
Ja, det kan det vara. Jag tänkte snarare så här, sen efter ett tag så sa min plan, Hitler var ju också en stor djurvän. Då svarade hon, Hitler, han var en bra människa på många sätt och vis. Den har jag aldrig hört från en kvinna på krogen, för att det var lite ny. Jävla tungt.
Men hon visste inte vem du var sen innan.
Nej, de visste inte, hon visste inte.
För det är ändå kanske liksom, om hon vet att du har en viss subversiv kulturproduktion, så... Så skulle det kunna vara därför.
Hon ville vara lite skojig.
Men alltså, du är väl något av en shitmagnet. Att du drar till dig mycket knasiga människor.
Jo, det tror jag vi har pratat om förr.
Ja.
Men det har dämpats lite med sistone. Ibland träffar man ju idioter. Men ja. Det här att folk skickar grejer till henne har ju tagit slut. Det är någon som skickade en mänsklig käke för någon sån här biologiskelett. Förr var det ju riktiga skelett de byggde. De satte ihop med en sån här gummiband eller vad säger man, sån här spring i käken. Han hade skickat en sån till mig och så ville han hävda att han var nekrofil. Och sen skickade med några bilder. Han gnider sitt halvslaka kön mot gommen på något gammalt kranium. Och,
ja, det där brister i trovärdigheten.
Ja, ja.
Att han är halvslak. Han hade varit stenhård.
Det är det jag menar. Så det brast. Lite så konstiga människor. Folk som skickade nötter och stenar. Jag fick ett sånt här jättestort 3x3 decimeter stort skolfoto på den här personen i fråga då i mellanstadien. Han har hockeyfrissa, utstående tänder, väldigt så US trash liksom. Och en liten morakniv där han hade ristat in mitt namn på handtaget där liksom.
Oj,
kan tolkas som ett hot, jag vet inte.
Ja, men det är väl lite så, jag känner ibland också det här, man får de fansen man förtjänar liksom.
Ja, ja.
När, ifall man är, har en extremt dräggig humor så kommer kanske extremt dräggiga människor uppskattar.
Så är det ju. Eller många folk med ADHD, Tourette, som känner att de måste liksom, de behöver hävda sig hela tiden. De gillar bara när det är extremt. Det är obehagligt. Ja, jävlar. Nej, det har varit många figurer genom tiderna som man har träffat.
Mm. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och det jag har till att bjuda på Fanta Zero med smak av apelsin. Brooklyn Golden IPA. Champagne. Sprit av alla dess sorter och slag. Jag har nog de flesta kända spritsorter kända för mänskligheten. Det finns mellanmjölk, det finns mandelmjölk, det finns pulverkaffe. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, jag skulle kunna tänka mig att dricka lite sprit, jag vet inte. Mm. Du får gärna välja, jag vill inte vara för framfusig.
Ja, men jag tänker nästan du får följa med till mitt... Nu är det så många spritsorter så att liksom, det skulle ta halva programmet att räkna upp dem.
Ja.
Så det är nästan lättare om du följer med till spritskapet, väljer vad du vill ha. Jag kanske då tar den här ensamma ölen som jag vilmrade från logen i Sundsvall när jag var där senast. Du känner till begreppet vilmra?
Nej.
Det är då Wilmer X var kända för att när liksom de tömde logen på innehåll i kylskapet och sådär, de tog med i ryggsäckarna all öl och alkohol och snacks och sånt som fanns. Så när man liksom snor med sig någonting från logen, det är att vilmra.
Okej, okay. Låter som en hamster som stoppar kinderna fulla liksom. Okej.
Ja, du har ju en av mina favoritfilmer som du har varit inblandad i är den här det här bandet som är väldigt inspirerade av Wilmer, som de kallar dem.
Ja.
Vad heter den? Heter den bandet?
Filmen heter, den episodfilm som heter Vi kan bättre själv.
Ja.
Som jag gjorde med Claes Lejonhuvud, även känd som Video Direkt. Och det är avsnitt 1 av 5 då. Och det började med liksom att det här är en film, en stillbildsfilm om ett band på 80-talet. Mm. Och hur vad som hände med dem. Och sen så går det neråt då. Och så sitter några andra i en nollbudget video eller filmsalong och tittar på dem. Fan, det där för skit. Vi kan bättre själv. Då gör de sin version av den filmen. Slutet blir så helt muterad i slutet. Det liknar ingenting, den sista versionen. Så att, ja, en jättekonstig film som inte så många tycker om.
Är det inte så många som tycker om den?
Ja, den är problem som helhet. Det är ju ingen som gillar den. För att de andra delarna är för konstiga. Så den du gillar först, det är ju den som funkar bäst. Den stillbildsfilmen. Den kan jag gilla också.
Jag citerar ju ofta, jag pratar om jordnära bluesbaserad rock and roll. Det är från den filmen till exempel.
Så jävla deppigt, fy fan. Ryser när du säger det. Det är så hemskt deprimerande. Det finns ju en special edition på den någonstans. Vi klippte ner den lite, den blev för lång. Men där så handlar det om att när han berättar då, Johnny, som han heter, att de ska spela förband till Wilmer X, liksom, nu jävlar, och alla är så jävla peppade. Då går det ett tag och sen så bara, har de ju berättat för alla det här, liksom, att de har blivit lite stora på grund av
den här. De skröt hur bra de kände killarna i Wilmer och delade ut backstage pass till höger och vänster.
Du kan repliken. Ja. Det som händer sen är att de Peter går och söker upp Johnny och då har han en spritfest där hemma där det sitter några bleka medelålders män och en kniv i bordet och sånt där, sitter och super. Och så kommer det fram att jag bara hittar på det. Fan då, jag var skit i det liksom. Det var väl ingen stor grej, du vet, allt rasar. Och sen så får man se vad som händer. Det klippte vi bort, det segmentet. För Claes menar på, helt rätt alltså, att det spelar ingen roll om de spelar förband till Wilmer eller inte, gick ändå åt helvete. Ja. Så den biten så klippte vi bort för att tajta upp den lite.
Ja, ja men den är jävligt rolig. Men då får det bli en av Europas många cliffhangers då, vad du kommer välja från spritskapet.
Ja.
Europas sämsta cliffhanger. Och jag tar den ensamma ölen som jag vilmrat.
Yeah.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag sitter med en Defender IPA i ett kylt glas, ett stop. Och du, nu ska vi rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers.
Yeah.
Du valde gin.
Ja. Yeah.
Som du dricker ur ett whiskyglas.
Ja, yeah. Jag får ju berätta för tittarna, det fanns inte jättemånga sorter. Sanningen att säga, men gin, jag gillar gin.
Vadå, du tycker inte de många sorter? Det var Nej. Väl ändå över 10.
Ja, det var kanske 10 flaskor kanske. Ja. Men det är väl bara jag som är
har du
jag sållar bort så här liksom, du vet, allt som har med plommon och frukt och sånt där liksom, jag är i sprit. Jag är,
har jag du alltså jag vet inte vad alltså vissa som är yngre så här liksom komikern David Asp som är typ 20 eller någonting. Mm. Han tyckte det var sjukt att jag kunde behålla sprit som, alltså så att man inte dricker upp det. För det kan vara lite ett ålderstecken.
Ja.
Att man kan bygga upp ett spritskap, att man inte dricker upp allting på någon efterfest eller sådär.
Jag kan ju berätta för att lyssna att det var inte mycket kvar i de flesta av de flaskorna. Det var typ så här, en centiliter kvar på botten i de flesta. Så att, ja.
Har du ett stort spritskap?
Nej, jag har bara några flaskor whisky. Så att jag har typ 3 flaskor whisky och en flaska rom har jag kanske som okay, står där. Där hemma. Men ja, jag orkar inte dricka sprit så ofta. Plus att jag slutat nästan dricka sprit när jag går ut. Jag dricker bara öl för att jag blir så dräggig när jag dricker sprit. Det är någonting, nästan alltid någonting som går fel när jag dricker sprit.
Jo, det kan jag, men alltså det är väl ganska ovanligt att man dricker sprit när man går ut. Eller kanske så att man tar en gin tonic. Mm. Det är ju liksom
eller på en fest drog. Liksom. Om det blir,
en spritfest.
Ja, men precis. Men det har jag varit på några gånger. Bara
du känner ju
åren.
Sveriges bästa groggblandare.
Det
eller
gör
Malmös
jag.
Bästa groggblandare. I alla fall.
Osten kallas han. Peter Östberg, legendia. Ja, nej. Det är, han blandar ju en grogg. Den här historien tål nog berättas igen. Jag tror inte jag berättat om din podd. Men jag och Claes var filmade med honom någon gång. Från några av våra Malmöfilmer. Och då så hade han tjatat jättelänge att han skulle blanda en grogg till oss. Jag måste blanda en grogg till. Och till slut så...
Han skrytit om hur bra han var.
Ja, hur bra han var, ja. Det var där det här föddes, det här konceptet. och då visade det sig, vi förstod det efter ett tag, att det är alltid HB. Och hans favoritdryck är ju Coca då ju. Även känd för Coca-Cola. Som Coca-Cola, för de som inte vet. Så blandade han den här groggen i några flottiga, otvättade glas och så sköt han fram den till oss och så drack vi och satt han lite och nickade sig inställd. Var det gott eller? Var det gott? Eller visst var den god liksom så här. Vi bara ja, det var HB och kocka. Det var rätt schysst blandning, smakar inte jättemycket sprit. Så det var väl ändå lyckat får man säga. Där föddes den här idén då till den här karaktären i mina ritade filmer.
Just
där
det.
Han är Malmös bästa groggblandare. Finns ju t-shirts att köpa via Shirtpod och sånt där med Malmös bästa groggblandare. Med några citat.
Men han är inte med i Ostens slav också?
Jo, han är med. Det är alltså, han själv som spelar.
Ja.
Sen har jag ju ritade filmer där jag tecknar av honom som en mer extrem karaktär.
Jag försökte få med honom som skadis i Mina problem. Den karaktären som heter Bosse i avsnittet med Arman och Färska prinsen. Det är det avsnitt som heter Flickvännen. Jag tror det är avsnitt 5 eller 4. Men... och jag kontaktade det för jag tyckte liksom han skulle vara en bra skadis till karaktären Bosse. Men jag tror inte Osten kommer vinna pris som årets kommunikatör.
Nej.
Han var inte jättelätt att kommunicera med.
Ja, konstigt. Ja, han brukar alltid vara jättebra. Han tjatar, en period tjatar han ju jättemycket att han skulle vara med. Kan vi inte spela in en ny film snart? Kan vi inte spela in en ny film snart?
Ja, det kan vara att han inte kände mig. Och blev
kanske jag blev nojig, jag vet inte.
Men istället så var det en kille som heter Andan som är komiker. Mm. Eller han kallas för Andan. Som spelade Bosse då liksom. Som, ja. Har du sett det avsnittet? Eller har du sett
den som heter Flickvännen?
Ja,
jag har sett.
Ja, men där är det ju en som kommer in. De skriker, Bosse! Och han...
Även Arman och Färska prinsen sitter i soffan när ni sitter och kollar på tv.
Just det, ja. Det är den.
Ja.
Och han, jag tyckte han blev väldigt bra i den rollen. Liksom. Han hade ju rätt stort skägg och sådär. Och sen när jag skulle spela in... avsnitt 6 tror jag, då skulle det vara en callback till det här liksom att Bosse skulle komma in igen och säga någon replik. Och då så hade jag liksom bokat tid för inspelning och sånt med honom. Och sen bara några dagar innan inspelningen så såg jag att han la upp ett nytt bild på Facebook där han rakat av sällt skägget. Så, alltså, så man skulle inte fatta att det var han.
Fantastiskt. Det har jag varit med om faktiskt. En klasskompis som spelade in en långfilm. Och huvudpersonen var rätt speciell. Han bara fick feeling en dag raka av sig sitt skägg. Så kom han dit utan skägg. Och då blev det vansinniga. Liksom. I en långfilm också. Det är så mycket som står på sig. Vad ska vi göra? Jag vet inte om de löste det.
Nej, Färska prinsen fick spela den rollen som Bosse skulle ha spelat i sista
avsnittet. Ja, så han var inte med från början?
Jo, alltså Färska prinsen var med. Alltså det är ju då en scen där Bosse kommer in så säger han så här, Bosse! Och så pekar han på Färska prinsen, våldtäktskingen! Och så säger han, och så säger han, dömd i tings, friad i hov. Och sen så skulle det vara då... så det är det ju någon tråd om att Sven Melander spelar en karaktär i sista avsnittet och han har en kompis som kallas för Volle då.
Yeah.
Och så undrar jag ifall det är för att han är dömd för våldtäkt. Han säger att det är någonting han blir dömd för. Och så säger han, nej, han blir dömd för våldande till annans död. Ja, det är därför han kallas för Volle.
Det är bra, man kan göra mycket med det ordet.
Och sen så i slutet då så råkar jag döda en kvinna. Alltså det blev en våldande till annans död.
Yeah.
Och då var tanken att Bosse skulle komma in i slutet och peka på mig och skrika Volle! Och så skulle jag säga dömd i tings, fred i hav och så vidare. Yeah. Eller den grejen. Men sen så skulle man inte fatta att det var samma person eftersom man har ett helt annat utseende. Så då blev det istället Färska prinsen som fick gå in och säga Volle och peka på mig i slutet. För han var ju ändå med i den scenen där den konversationen är. Så. Mm. Jag fick lösa det så.
Ja. Det hade varit spännande att tänka sig om Osten hade varit med. Hur det hade blivit då.
Ja. Ja,
han kan inte hade inte så mycket att säga så det kanske inte hade varit så stor grej. Men, han är riktigt guld. För ni som vill se Osten i action så den som heter Ostens slav. Där tycker jag han är i hög form. Det är en av de bästa. Den och de kallades News Hunter.
Ja, han är rolig också. Vad gör Osten idag?
Ja, han har väl någon sån, jag vet inte ens vad det heter, när man får jobba, jag vet inte, så här parkförvaltningen typ.
Skyddad verkstad?
Jag vet inte vad det heter.
Samhall?
Nej, han jobbar i Folkets park i alla fall, vet jag. Så att, ja, han lägger upp lite bilder. Nu är det helg och så skriver han H-E-L-L med stora bokstäver och sen litet G.
Okay.
I sann metalanda då liksom. Nu är det helg.
Är han hårdrockare?
Ja, han är gammal hårdrockare.
Mm.
Så att, det är mycket sånt. Och så, ja, nu är det dags att vara på jobbet. Nu är jag på jobbet. Lite selfies där.
Det är sånt. Är det Instagram eller
Facebook? Nej, Facebook är det.
Ja, vi snackade om att vi skulle prata om ungdomskulturer idag. Att du har en viss inblick i nya ungdomskulturer.
Ja, precis. Jag jobbar på fritids nu. Så här, så att, jobbar jag med barn i lågstadiet. Och så fort någon berättar vad de kollar på för någonting, så blir jag intresserad. Gå hem och googla, vad fan är det kidsen kollar på idag?
Ja.
Ibland är det rätt fucked up grejer.
Alltså är det på TikTok och sånt då?
Det eller? Är både TikTok, men det mesta TikTok finns ju på YouTube också att kolla på. För att ja. Det är som multi. Så måste ju ligga på allt när det är stort. Men jag ser ett genomgående röd tråd i det hela. De gillar så här ansikten som förvrids, alltså så att man har morfeffekter på ansikten. Aha. Så folk får vattenskalle och stora ögon och sånt där, ska de säga dumma grejer och sånt där. Alltså jag kan inte bakgrunden till allt, men den här liksom baba boy, så är det en smart snubbe, så hans huvudet morfar, så säger han bara baba boy. Baba boy, jag tror det är baba som pappa typ. Aha. På ja, arabiska, jag vet inte. Men det är ju typ en grej. Men det är ett genomgående tema i bland annat en grej som heter Skibidi Toilet. Där är en snubbe som gör sådana här typ, det ser ut som demon till någon PlayStation, gammalt PlayStation-spel. Han gör sådana. Det är oklart i och med att det inte finns någon dialog i de här spelen, men att det är någon sorts invasion där enorma toaletter kommer åkande och ur dem kommer så här förvridna huvuden som ser ut ungefär som de här videorna som Chris Cunningham gjorde till Aphex Twin, Window Licker och Come to Daddy, så förvridna ansikten, ögonen förvrids och ansiktet ibland smälter huden av så det blir skelettansikten. Och så har de en sånt här mantra som är skibidopopopopopopop, något sånt. Nu gjorde jag det helt fel. Det är alltså en turkisk video där den här låten skibidipipip kommer ifrån, som sen har blivit känd genom en TikTok-video där det är någon tjockis som dansar till detta. Och sen slutligen så har han snott och har det som det här mantrat som de här toaletterna säger när de åker fram och tar över folks hjärnor.
Ja,
så att allting är ju då copyrightat. Det är som är grejen idag. Så att han har ju flera biljoner views på YouTube. Men han kan inte casha in på det därför att det är copyrightat material.
Aha.
Så att det blir så här sorts konstig kultur.
Ja, intressant.
Ja, det är jättemärkligt. Men det är stort. Skibidi Toilet alltså.
Känner du till sidan knowyourmeme.com?
Jag har hört talas om det, inte allvarligt.
Och där kan man ju läsa liksom, bakgrunden till memes.
Mm.
Att de är ganska så här vetenskapligt och metodiskt söker källan till om det är så här liksom. Det kommer någon låt som heter Dicks Out for Harambe.
Mm.
Och då så, Harambe var väl någon slags gorilla som blev skjuten.
Mm.
Och så går de igenom då på knowyourmeme.com. Hur började det här?
Mm.
Det var den här twittraren som hade liksom 20 följare som höll upp en pistol på sin Twitter-profil och skrev "We're coming with our dicks out for Harambe." Och sen spred det sig via den här YouTubern. Alltså så här, att de går igenom verkligen historien bakom ett meme. Eller liksom, vad som har blivit stort. Så jag går in där ibland och kollar. Liksom. Det kan vara kul att läsa.
Absolut.
Om man säger så här, Harlem Shake. Eller liksom när det blir någon sån här internettrend. Eller någonting, så det är kul att läsa var det började.
Jag antar att det är lite mer tillförlitligt än Wiki-fandom. Liksom. Det är där jag brukar söka mina källor när det kommer till sådana här grejer vi pratar om nu.
Ja. Jag tror knowyourmeme.com känns väldigt seriöst. Liksom, att de hittar rätt fakta.
Ja, ja men absolut. Ja, nu när du sa det så kände jag igen det där Dicks Out for Harambe.
Ja.
Det hade jag förträngt. Kanske ett sundhetstecken att glömma sådana här grejer för ett tag.
Jag vet inte vilka de största memesen med de tiderna är. Lolcats var det ett tag i alla fall. Som var liksom det mest spridda.
Smurfcat kom ju sen också. Den var ju jättestor också. Mm. Någon som hade försökt återskapa en smurf om de hade ja, om de hade funnits på riktigt. Ja, du får googla det själv och se, men det är skitstort, så hade det blivit någon låt till det och sånt där som har spridits, som kidsen går och lyssnar på.
Vad är annars stort bland kidsen idag då?
Ja, alltså...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad fan är det med nu? Den här ginnen börjar funka nu. Det största var väl egentligen Skibidi Toilet som bara spridits. Och det är så sjukt för att alla tittar ju inte på den här skiten. Utan det är ju bara, det är bara vissa som kollar på det. Sen så går andra bara nynna på den här låten. De vet inte vad det handlar om. Nej, det liksom för att den är ju så catchy. Men jag vet att det var en kille som gick i förskoleklass som gick och sa, kollar du verkligen på de här filmerna? Så de är rätt obehagliga.
Frågar
alltså,
du honom?
Jag frågar honom det, för att jag kollar ju på det och jag tyckte att det var obehagligt. Alltså, jag blev ju, för de har så här skräckfilmsestetik i den med så visual och audio distortions och sånt där, lite psykedeliskt och psykotiskt. Att de är obehagliga, de här ansiktena. Mm. Framförallt liksom från 5-6-åring. Så kollar du på det här? Ja, jag kollar med min farsa. Och han hatar det. Ja, det förstår jag, sa jag.
Ja. Ja, men det är rätt intressant det, liksom hur gammal man måste vara för olika saker. Alltså jag var nu på när David Liljemark fyllde 50, så var jag liksom och firade honom hemma hos honom då. Och då gav jag honom lite gamla DJ Röv-original som jag hade, eftersom vi har gjort dem sena tillsammans då. Med Kalle Törn också som tredje medlem i kollektivet. Men då var det så att hans son var väl kanske så 12 eller 13. Mm. Och en annan son var 15. Och då var det så här, okej, det här ska jag inte visa för dem. Det är för snuskigt liksom. Yeah. Eller för grov humor. Yeah. Men sen så var det ju Davids fru frågade så här, men ni kollar väl, ni läste väl den typen av scen när ni var i deras ålder? Så man får, jo, det gjorde mig. Det var ju så här... Megapyton och Brök och Pox och Epix. Mm. Och det var nog betydligt grövre grejer. Eller ja, i och för sig. DJ Röv var väl kanske en nivå av grov humor som inte hade varit det. Jo, i och för sig Crumb, Robert Crumb som var med i Pox och Epix och sånt var nog ungefär lika grov.
Ja.
Kanske värre ibland, jag vet inte.
Jo, men absolut. Men fick han titta på det då?
Nej, inte då vid det tillfället. Men det är kanske värre då om hans farsa varit inblandad i den här grejen och bara läsa någonting.
Ja. Jag undanhåller ju det för mina barn. Liksom, vad fan, jag tycker inte att jag behöver dela min humor med dem. Det kan vi få upptäcka.
Hur gamla är dina barn?
8 och 3. Så att,
okay, det är lite... Alltså jag kommer ihåg, jag kanske var 12-13 då när jag började läsa Python. Mm. Och började liksom värmas upp till den grova humorn. Men... jag vet inte, jag var nog ändå lite pryd. Jag kommer ihåg att jag blev lite äcklad när folk liksom var för snuskiga när jag var liksom barn. Mm. Alltså det var ju alltid något, liksom, någon dräggig unge som skulle liksom, skämta om sex eller kiss och bajs på något äckligt sätt. Mm. Liksom. Men sen så när jag väl fick smak på liksom, vulgär underhållning så ville jag ju ha så stark vara som möjligt. Mm. Fast i och för sig, vissa gånger så kände jag så nu blev det lite för mycket. Jag fick tag i ett nummer av ett danskt fanzin som hette Achtung. Mm. Och då kände jag, det här var lite grovt alltså. Ja. Det var jag tror en serietecknare som heter Sverre H. Kristiansen var med och gjorde det. Men då var det verkligen så här liksom en nazist förintelseskämt och de knullar någon i liksom näsborren och kom i hans hjärna. Så den, alltså så här.
Ja, men det är sant. Måttstocken är ju om det är roligt, om man tycker att det är humor. Sen ibland kan
ju ibland kan det ju vara också alltså så att man måste värmas upp till det. Om jag hade läst den Sverre H. Kristensson-serien idag från Achtung så hade jag säkert bara tyckt, ja men det här var lite kul liksom. Jag hade nog inte blivit chockad på samma sätt som jag blev då som jag kan ha varit 14 eller 13 eller någonting när jag läste den. Jag hade ju läst Python och Brök och sånt. Men i början kom jag att tyckte det var lite äckligt. När jag läste fast den här Python var lite spännande. Men jag tyckte ändå, oj det här var jag inte beredd på. Liksom.
Ja men det är bra. Nej men just det, så tycker man att det är ett skämt liksom. Det är svårt att definiera ett skämt, men ibland kan något bara slängas ut helt plumpt och så kanske man skrattar ändå, men men du förstår vad jag menar, alltså, när det finns ändå någon form av, man förstår att det är någon form av komisk twist på det. Det är det som är måttstocken någonstans för om det blir roligt.
Jo, men det kan ju också vara så här
för Epic så de var ju inte alltid roliga. Det var ju ibland alltså, rätt seriösa serier. Så här, du vet, vad heter han? Milo Manara och de. Han kunde ju ibland inte alltid vara så rolig. Utan det var ju mer så här erotiska serier. Liksom, hans fantasier.
Jo, absolut. Men vissa grejer kan ju vara kul. Även om intentionen inte är att vara rolig. Alltså, om du hittar något psykfall på sociala medier eller YouTube som inte försöker vara rolig men som är ofrivilligt rolig, det kan ju också vara kul.
Absolut. Men oftast, de brukar oftast vara så one trick pony, att de har en grej som är rolig och sen tittar man på resten av materialet och så fattar man att den här snubben skulle inte vara rolig alls, utan det var bara att den här grejen råkade bli kul. Mm. Resten av det är inte alls kul.
Vad heter han som har en sexklubb i Trelleborg som lägger upp, har du sett honom på YouTube?
Ja, nu vet jag precis.
Han har något finskt.
Harkko Siponen, va?
Ja, just det. Ja. Han är ju ofrivilligt rolig. Jag tror inte hans intention är humor.
Men nej, det tror jag inte.
Jag vet inte om man kan kalla honom en one-trick pony, men jag har ju haft många timmars skoj åt hans videos, liksom.
Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med, för att ibland känns det är så utstuderat, så ibland känns det som att det är lite cirkus, det är lite uppträdande, det är lite carny.
Jag är faktiskt indian.
Ja, exakt, det är jättebra. Allting är så extremt fel. Ja, den biten är jag säker på att han inte fattar att det är politiskt inkorrekt. Att det är roligt av den anledningen, utan han tror att han är lite skojig, klär ut sig till indian. Han är rätt gammal också, han måste vara över 50 minst.
Ja, jo, det var, alltså, jag upptäckte honom för över 10 år sedan. Nu var det i och för sig ett tag sedan jag kollade på hans videos. Det är lite obehagligt också. Han har sina sex dockor och sina...
Ja, vad är det för han heter? Nikita, ja.
Nikita Framtid.
Ja. Du kan mer än mig liksom. Jag vet, Nikita var en av dockorna. Tre dockor. Men jag snackar med någon inom SOS så här liksom att... Men vad fan... Varför blir inte han liksom inplockad och sånt? För jag vet att det var en bekant som hade en... inte en god man, jag tror det heter det här förmyndare liksom, som kom hem och styrde och kontrollerade hans internet. Han hade trollat för mycket. Så att han, när han skulle betala sina räkningar så kom förmyndaren över och så fick han använda internet bara just då. Sen så
typ ryckte... Alltså det här var inte Siponen?
Nej, det var en annan snubbe. Och ryckte sladden sen och tog hans modem eller vad, så att han fick inte vara på internet för att han kunde inte hantera det. Men,
han trollade för mycket.
Ja, han trollat för mycket. Han höll på jävligt mycket. Så jag tror att någonting hade
hänt. Vad gjorde han?
Ja, men det var väl mycket. Så han hade ju baren också. Sånt där frånskild. Eller så här, så att det var mycket så att visa kuken. Och, ja, men det var ju en massa sådana grejer som var rätt olämpliga.
Ja, olagliga.
Ja, men det är kanske kul för hans son. Fassar att visa kuken i sociala medier. Och sånt där. Det var på den tiden där man kunde lägga upp en dickpic på Facebook utan att bli blockad eller bli avstängd. Det kom ju senare. Jag tror det var 2013, 14, 15 någonstans de började gå in hårdare och censurera.
Jo, jag märkte det. Alltså jag brukar lägga upp ur just Nybuskis som vi nämnde tidigare i podden, så har jag en skämtteckning när de tre vise männen kommer då till krubban vid Jesu födelse där, där Josef och Maria står och så är det liksom den nyfödda bebisen och så säger de tre vise männen så här: får man fortfarande knulla Jesus på barnet för lite guld, rökelse och myrra?
Ja.
Och den skämteckningen liksom brukade jag posta varje julafton som var så här, en tradition. Men sen efter ett tag så blev jag ju så här: du har blivit avstängd i 3 månader nu. Från, eller jag var det var i olika.
Minns du vilket år det var?
Nej, det minns jag inte när det började. Men det är ju, det
2015 känns... var ett sånt magiskt år för allting. Sociala medier och en förändring i så ungdomskultur.
Mm.
Hade ju någonting med det skiftet också, tror jag, där när Trump blev president. Någonstans där det skiftet.
Att de insåg att...
Ja, men det kom någon sån shitstorm liksom 2014 som läckte in i 15 på massa så här medier. Bland annat en författare som jag läste mycket innan, H.P. Lovecraft, att hans rasism liksom kom fram och du vet, woke-kulturen började komma.
Eller kanske så, var peak woke då?
Ja, jag tror det. Alltså det har ju Sverige. Mycket med det skitet att göra, så blev den här Trump-grejen att det var för många som hade stört sig på det. Jag vet inte riktigt, de här jävla skiftningarna. Men då märkte jag att, för jag brukade föreläsa på Fridhems folkhögskola i film och sånt där.
Mm.
Och då hade jag varit där 2012, sen var jag där 15. Ja, det var som natt och dag att komma tillbaka. Och efter 15 så kände jag ingen större lust att göra den grejen mer. Jag var på några andra föreläsningar med andra.
Där var det liksom eleverna som hade kommentarer? Eller var det...
Nej, alla var tysta. Alla var rädda. Ingen ville kommentera. Alla var arga. Liksom så, vet, när jag visade mina filmer och sånt där. Det var en person som satt och skrattade hysteriskt. Alla andra satt och så var obekväma och såg bestämda och arga ut. Och det har jag hört från andra också, att det finns en jävla angiverikultur i detta också, att när man går på stand-up så sitter folk och kollar på sig nervöst omkring sig, och ibland kan det vara hela gäng som outar en som skrattar och något olämpligt skämt, och så outas de på sociala medier när de skrattar åt ett olämpligt skämt och sånt där.
Ja, men det kan vara just 2015 det hände mig faktiskt, att det var just det, liksom angiveri, att jag var på en festival och det kom fram en arg kvinna och skällde ut mig för någonting jag hade skämtat om på en stand-up-scen.
Mm.
Frågade jag, var du där? Liksom, och sa, nej, men jag har hört att du skämtade om det på den här stand-up-kvällen där och där. Mm. Att det var så att det måste ha varit någon som liksom suttit i publiken och kanske skrivit i någon Facebook-grupp. Simon Gärdenfors skämtade om det här, det är inte okej.
Okay. Mm.
Och så är det någon som ser mig liksom på en festival och kommer fram och skäller ut mig.
Fast det är lite ovanligt. Oftast är det den här fegheten att det sker i tystnad och så outar de på sociala medier. Det är inte så att folk kommer fram. För att jag hade en annan visning strax efter det här med föreläsningen där... Det var en lite äldre kvinna som tyckte mina filmer roliga, så visade de på Skånes konstförening för en rätt ung, ny generation, ung publik då, som satt och var tysta och arga och sånt där liksom hela tiden. Ingen sa någonting, det var bara så här väldigt tydligt att det här var inte okej liksom. Och hon skämdes jättemycket efteråt liksom, så här att hon sa, ja men det här är jäkligt grovt nu, bara så ni vet liksom, och så här, så att hon var ju medveten, men det var inte alls det effekten hon hade räknat med.
Nej.
Så där känner man lite grann att det var en tydlig skiftning.
Ja,
att,
men det har lite gått över sen dess. Alltså 2015 är ju ändå snart 9 år sedan.
Mm.
Det märks att det är inte lika känsligt längre i Sverige.
Mm.
Men Danmark, som alltid har varit känt för att vara... liksom frispråkigt, grovt och vulgärt och sådär. Jag har fått intrycket av att de nu har hamnat av Sverige 2015.
Okej. Okay. Sent ska syndaren vakna.
Ja, men jag tror det, att de... För Norge har också varit där nu. Det var liksom någon norsk recensent som var på min och Antons... förra show tror jag det var Uppvigling och förledande av ungdom och skrev ett sånt reportage. Så här, vad har hänt med humorn i Sverige?
Mm.
De skämtar om liksom våldtäkt och pedofili och rasism och homofobi. Alltså så här, de var väl så här moraliskt upprörda som att det var en grej. Och när jag liksom spelade in den här långfilmen jag håller på med Då så liksom ville jag ha en dansk skådespelare som skulle vara väldigt grov och vulgär. Och då så skrev jag i någon sån där stand-up-forum för danska stupkomiker så här. Finns det någon komiker som har liksom väldigt grov humor som skulle kunna spela en roll som danskan i den här filmen liksom? Och då så var det alla så, jo men den här killen, han är jävligt grov, så här, skriv till honom. Och så skrev jag till honom och han sa, ja men fan det låter kul, skicka manuset. Och så skickade jag hans manus och han svarade så här, I'm sorry man, I love dark comedy but this is a little bit too much.
Mm-hmm.
I had a bad experience lately, but liksom så här, att det verkar vara nu, verkar den här liksom cancel-kulturen har kommit lite till Danmark.
Yeah.
Och som liksom vi har gått igenom då för 9 år sedan kanske. Alltså den finns ju kvar såklart i viss mån. Och, men det känns som att debatten har blivit mycket mer nyanserad i Sverige sedan dess.
Mm.
Att det finns, alltså, ja men så här, Mr. Cool-drevet, när var det? Var 2018.
Mm.
Det var ju kanske någon slags vändpunkt efter det. Att då började ändå folk även i etablerad media lite säga ifrån. Så här, nej men det här är inte okej att liksom cancella någon för skämt på det här sättet och så vidare.
Mm.
Så jag tror det har gått lite längre. Alltså så här, vi var lite tidigare med det i Sverige än de övriga nordiska länderna.
Yeah.
Sen vet jag inte hur det är i övriga världen i USA. Så här. Alltså när jag träffar folk utomlands, Då känns det som att det är mycket vanligare att folk är väldigt mycket mot cancel culture än tvärtom. Men att folk, alltså så fort jag träffar någon, speciellt utomlands, och berättar att jag är komiker, så är det så här, ja, har du blivit cancelad ännu då? Fan, jag älskar grov humor, jag hatar cancel culture.
Mm.
Alltså så, nästan alla har den inställningen. Alltså även så här, folk som jag skulle känna var rätt svenniga, eller så här, medelsvensons. Sen tror jag säkert att hade de väl sett mina grövsta skämt så hade de tyckt att nej, det här är över gränsen.
Mm. Ja, det vet man ju inte.
Nej, men så, det var liksom...
För det ligger i humorns natur också att så fort det blir begränsningar så det kan lite tourettsigt så här, liksom, att man vill bryta det liksom.
Jo, folk vill nog alltså, men de vill att det ska ligga, alltså de har ju sin egen gräns då,
exakt.
Och sen så för jag kommer ihåg Albin, min komikerkollega och kompis, han hade någon granne tror jag som sa, berättade för Albin, sa så här, men jag gillar riktigt så här grov humor, så här, rå, alltså jag älskar Magnus Bettner och så här, det är så, jag gillar liksom, ju grövre desto bättre tycker jag, det ska vara liksom riktigt rått.
Yeah.
Och sen så sa Albin så här, ja men då, mina kompisar de har en show nu som heter Stad och Land, det är Simon Gärdenfors och Anton Magnusson och så här, alltså, de gillar jag inte, alltså det här knulla barn, det tycker jag var över gränsen alltså, det tycker jag inte om. Alltså,
ju grövre desto bättre. Jag vet inte, vi spolar tillbaka bandet. Jag vet inte. Nej, det är så dumt. Ja. Nej, jag vet inte. Det är klassiska att när man får barn så ska man bli mjukare liksom, och dra mindre grova skämt. Liksom. Det har alltid stört mig lite grann. Så jag tror jag har jobbat lite för att inte hamna i den fällan. Men samtidigt så tror jag att... vad ska jag säga... Det är kanske någon störning i huvudet. Jag märker ingen skillnad.
Jag tror det är olika.
Tycker det är tramsigt.
Från person till person. Fredrik Strage berättade om det. Att han, för han liksom skulle få barn då.
Mm.
Och han tyckte liksom pedofilskämt var väldigt roligt. Han gillade den typen av humor. Mm. Liksom i South Park. Han gillade Nybuskis och vissa andra liksom humorinslag med pedofilhumor.
Mm.
Men sen så, så var det hans kompis då, som hade haft barn som sa såhär, men du kommer inte tycka det är roligt längre när du själv får barn.
Yeah.
Jag kan lova dig. Hans polar då sa, jag slutade själv tycka sånt var kul när jag fick barn. Och då trodde Strage på det.
Yeah.
Och han tyckte så här, fan vad synd, jag som älskar de här skämten och de här grejerna. Så han tänkte
han bara,
så här,
sörja i förtid.
Nej, men han började så här, han tänkte så här, okej, nu får jag passa på innan jag får barn då och frossa i den här typen av Så han började liksom så leta upp de South Park-avsnitten och började läsa om ny buskis och så här. Inför så här, men nu är sista chansen där jag kan njuta av den här
du, typen. Det skulle du kunna göra en serie om, att det bara spårar ur från det, så plötsligt sitter han och googlar riktig pedofilporr liksom i slutändan liksom, så jag måste gå ännu längre i detta liksom.
Det kommer inte tycka är kul så. Ja. Men sen berättar han att när han väl fick, han slutade inte tycka det var kul.
Nej.
När han fick barn.
Tack och lov.
Nej, men jag menar, det.
Det är väl bara det att man vill inte dela sin humor med ett väldigt litet barn. Det känns mer sannolikt. Det är väl som han som gjorde Beavis and Butthead, sa något sånt skit när han blev
Mike
attackerad.
Judge.
Mike Judge, ja. Att han, det är ju fan inget hyckleri, tyckte han. För att det är klart, om du gör en barnförbjuden film som jag har gjort, då visar de inte den för en femåring. Det är, det är inte konstigare än så.
Nej,
så varför ska du liksom...
Men vad var det han har fått kritik för?
Ja, men att han tyckte att det är väl det här klassiska, att folk inte kunde släppa det för att det var tecknat. Just att det var en tecknad film, då är det per definition för barn.
Ja.
Och det här var ju lite, det var ju innan South Park, Beavis and Butthead. Så jag tror att folk hade ännu svårare på den tiden att acceptera att det här är inte för barn.
Nej.
Det är humor för lite äldre, unga vuxna.
Jo, det har ju liksom seriekulturen också haft problem med.
Ja.
Att, ja, men det kanske är ändå liksom att barn tycker att det är tecknat, det ser kul ut, det är något för mig.
Gullig teckning, och så är det, sägs det ett och annat. Ja, nej, jag vet inte. Men du känner i alla fall att det här är lättat nu, så att nu...
Ja, det känner jag absolut. Mm. Det är klart att det finns tråkmånsar och nejser kvar, men jag kände att alltså, under Mr. Cool-drevet 2018, där såg jag en tydlig vändning. Mm. Att det var så här att först var folk liksom upprörda och skrev, alltså i de även i etablerad media liksom, så var det liksom de första artiklarna handlade om det här är förkastligt, den här typen av skämt och liksom den här typen av humor borde dö ut.
Mm.
Och sen började det vända liksom att det var lite liksom kulturskribenter som började ifrågasätta så här, är det verkligen fel att skämta om det här typen av ämnen och så.
Mm.
Och sen kände man att där började vända liksom, att det var så här, nu då började folk haka på. Jag kunde ju se på min mossa till exempel också så här, att hon är ganska lätt påverkad. Mm. Att hon, när hon liksom hörde de första arga rösterna om vår låt då, så då sa hon så också, men jag tycker också att den här låten är fruktansvärd. Och sen när hon började läsa de här artiklarna av kulturskribenter som försvarade så här, jo men det ligger något i det, man ska kunna skämta om allt.
Mm.
Alltså så att de vände väldigt, väldigt snabbt, beroende, alltså man behöver en auktoritet som säger någonting och så lyssnar väldigt många.
Ja, nej absolut. Jag tycker det ligger någonting i det. Det är väl allting som... internet i stort, att man måste lära sig att avkoda grejer.
Ja.
Det är lätt man sugs med i början. Skulle ha en mardröm. Min mamma, hon är ju så gammal, hon använder ju inte sin iPhone eller sin smartphone på det sättet. Men hon hade varit ute på nätet, hon hade gått på alla bluffar, allting som skickas. Liksom. Hon kan ju inte avkoda någonting, fake news eller någonting. Liksom. Hon är ju helt avskärmad från den världen. Så att ur det perspektivet så är det väl någonting man måste lära sig, allting.
Ja, jo, så är det ju. Vanlig tryckt, alltså tidningar och sånt där, de är ju lite mer kontrollerade i alla fall vad som går igenom, skulle jag gissa på.
Jag måste berätta en rolig, hemsk historia på tal om det här med, det har inte så mycket med fake news att göra, men till exempel Sydsvenskan i Malmö har blivit betydligt sunkigare och börjat slänga sig med sådana här kvällspressrubriker och sånt där. Jag hittade en snubbe på Nydala där jag hade vuxit upp. Han var väl ledsen, han hade väl problem, så hade han styckat sin bästa kompis och lagt i frysen. Och så var det en historia där.
Han hade skrattat att du sa skulle liksom, ja, han var väl ledsen.
Ja, du behöver förklara, jag är medveten om vad jag säger, trots att jag börjar bli påverkad av ginet. Nej, hur som helst så hade han väl ringt till SOS då och berättat detta, för han har ångrat sig i efterhand. Och så kom de dit och så berättade han historien och sånt där. Överskriften till artikeln var en sista sil. Och så stod det så här liksom, men innan socialtjänsten körde honom till häktet fick han gå in på toaletten. Gick han in på toaletten och tog sig en sista sil medan socialtjänsten väntade. Jävla tungt! Och så en sista sil liksom. Jävla bra. Det är sjukt roligt. Jag tror inte de fattar. De fattade hur roliga de var. Självfallet visste de det. Man skriver inte en sån överskrift.
Jag kom på en grej som jag har tänkt på mycket nu. Det är så himla konstigt. Du har ju pratat mycket om Larry David i den här podden.
Ja.
Och nu så ska han snart släppa sin sista säsong av Curb Your Enthusiasm. Mm-hmm. Och då så har han gått ut med något statement på internet som är så... Jag fattar inte om han skojar eller om han är allvarlig. Eller,
men du frågade mig som är sämst i världen på avkoden. Ja, men kör.
Han skriver så här: "As Curb comes to an end, I will now have the opportunity to finally shed this Larry David persona and become the person God intended me to be. The thoughtful, kind, caring, considerate human being I was until I got derailed by portraying this malignant character. And so," citat Larry David, slut citat, "I bid you farewell. Your misanthropy," hur uttalas det på engelska?
Misanthropy.
"Misanthropy will not be missed. And for those of you who would like to get in touch with me, you can reach me at the Doctors Without Borders." Larry David.
Okej. Okay. Alltså han börja jobba för dem då, eller?
Jag antar det. Han har ju väldigt mycket pengar. Så jag tror inte, han är inte utbildad läkare, men han kan ju säkert finansiera vissa projekt och sådär.
Ja, precis. Han sa ju inte hur och var han skulle jobba inom Doctors Without Borders. Det finns väl många positioner där.
Men alltså, på ett sätt hoppas jag att det är ett skämt. Mm. Att han, för det låter ju väldigt humorlöst.
Extremt humorlöst. Jag gissar ju på att det här är på fullt allvar. För folk kan ju få en knäpp det är fullt också.
Vad sa du?
Ja, folk kan få en knäpp ibland.
Ja, han börjar bli gammal liksom.
Och blir trött liksom också på det här skitet liksom. Det säger ju väldigt många. Det är så att jag gillar inte den personen jag var när jag var ung liksom. Hur många som helst har sagt det liksom.
Alltså,
jag är glad att jag la ner och gick vidare. Ja, men bara ta ett exempel. Mike Tyson sa det bästa jag gjort är att sluta med boxning. Jag gillar inte den personen jag var då liksom. Han var en dålig människa. Jag vill inte vara den längre. Och jag har hört det i många olika sammanhang. Så det här låter ju som ytterligare en sån gen. Någon som har blivit äldre och liksom lagt demonerna bakom sig och känner att de behöver bevisa något längre. De har cashat in liksom. Nu räcker det.
Ja, men det är ju ändå liksom men det är tråkigt, för det är ju den misantropin och den här cynismen som är så stor del av hans humor.
Ja.
Och
men det är ju även stort att han har fattat att det är det som gör humorn, så istället för att göra en ny säsong som är tråkig så väljer han att lägga ner, för han vet vad publiken vill ha.
Jag skulle också gissa på att han är fullt allvarlig, för att det är för subtil humor nästan för att...
Ja, alltså är det humor så är det inte speciellt roligt.
Tycker jag, alltså det kommer fram så här, är jag skojar, då hade jag ändå tyckt att
jag sa, fan ball. I och för sig. Ja, det hade jag nog fan tyckt också. Ja, nej, men jag gissar på att det tyvärr är sant.
Ja,
för oss fansen. Nej, så
är du också fan av Curb?
Ja, jag är inte så stor fan som min mamma. Hon älskar, vad fan heter den på svenska?
Simma lugnt Larry.
Simma lugnt Larry, ja. Nej, hon älskar den.
Ja,
det är hon som har indoktrinerat mig i den. Så att du måste titta på den. Så att det är roligt.
Men du var inte Seinfeld-fan innan?
Jo, men det var jag. Mm. Men jag vet inte, jag var inte världens största fan heller. Utan jag, så jag följde slaviskt varje avsnitt, utan när det kom så tittade jag.
Ja. Vi kanske ska prata mer om dina humorförebilder. Det kanske vi har gjort. Har vi gjort det?
Jag tror vi har gjort det. Vi pratar om svenska serier och sånt. Gamla svenska serier.
Vi pratar om... vad heter han? Ralle Balle Bög.
Ja, men han heter...
Svenningsson.
Svenningsson, ja. Just det.
Heter Magnus Svenningsson.
Ja, jag hittade en bild på honom på internet. Jag vill se hur han ser ut. Så hittade jag en bild. Han såg ut som en Kalles Kaviar-grabb. Väldigt så... blå skjorta och slips. Han såg väldigt frireligiös ut på bilden. Leende. Riktig spjuver. Men det är roligt ju. Att han ser ut som han hade tänkt sig. En sån tecknare skulle vara.
Det tänkte jag på när du pratade om så här, Larry David. Men också just att han pratar om Gud. Det känns ju lite... Han
är väldigt aldrig, amerikanskt.
Ja, men han är aldrig för... Han har ju liksom mer varit så här ateist innan. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är konstigt. Men att han har blivit... Men jag tänkte på rapparen Seron från Mobbade barn med automatvapen. Mm. För han hittade liksom Gud. Han var ju med liksom i det här bandet som hade väl tramsig och grov humor och sådär. Men sen hittade han Gud. Han var väl säkert i tidiga 20-årsåldern eller sånt där. Och hoppade av bandet då liksom. Men han började liksom göra kristen rapmusik sen. Mm. Vilket inte är speciellt spännande att lyssna på överhuvudtaget.
Nej,
det är väl lite
det
liksom...
ett tag sen också. Ja, att alla kan inte bli Sebbe Stax.
Nej, men det är väl inte så kul alltså, att lyssna på Sebbe Stax kristna låtar heller.
Nej, men jag menar att han hade väl mer framgång än vad han hade. Om man nu ska tala om framgång, jag vet inte riktigt.
Att Sebbe Stax hade mer framgång som kristen...
Ja, inte mer än vad han hade innan, men jag bara menar att han är väl en av de få som... liksom fortfarande får uppmärksamhet för den grejen när han gör det här. För vad är det Svenska kyrkan? Eller vem, det är någon mission eller någonting sånt han jobbar för. Ja. De kanske blir hans PR-agenter då, jag vet inte.
Nej, jag har inte så bra koll. Men Seron fortsatte i alla fall sen liksom efter ett tag med att göra Christian rap. Du snackade om att det var bra då att Larry David la ner istället för att fortsätta göra den här, om han skulle göra något varm och god underhållning.
Ja.
Men också en intressant grej med Seron då var att, för jag fattar ju inte att han hade haft en kristen uppväxt och sådär innan. Men när man lyssnar på hans texter liksom med den vetskapen så är det så här, okej, han svär aldrig. Mm. Han säger aldrig liksom fan eller jävlar eller liksom, men... det är mycket homofobi i hans texter. Det är mycket böghat. Liksom, vilket så här, det kunde han ändå liksom med sina kristna värderingar ställa upp för. Men inte att svära.
Nej, precis. Ja, man märker ju vissa trender. Så att, vad som är socialt accepterat och inte. Så att, ja, jag vet inte. Herregud.
Mm. Ja. Men hänger du med in i den Patreon-exklusiva världen?
Ja.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Då tackar jag för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
Tack så mycket.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Henrik Möller.
Fullbordat samtal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.